Hej kära lyssnare, det här är Åke Sandin som startar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1370. Programmet är i största korthet. Vi delar ut massor av rosor lokalt till Tyresö Nyheter och fullmäktiges skicklig ordförande Jan Larsson. Men även rikshändelser rosas. Och citeras till exempel radikala skribenter som Pierre Schori och Per Garton. Och vi delar ut rosor också till många andra. På telefon från Uppsala så hör vi sen fredsaktivisten Roni Domit som berättar om att hans gamla hemland Libanon nu översvämmas av syriska flyktingar. Och att den hänsynslösa terrororganisationen IS, eller ISIS, begår illdåd mot bland annat kristna i Irak och Syrien. Min egen krönika har rubriken Leve demokratin, rösta den 14 september. Den visar hur röstdeltagandet faktiskt skiftar ganska ordentligt mellan olika bostadsområden. Och den innehåller också tre limrika. Men nu, dags för signaturen till veckans rosor.
When they swing to romance, because it's all so good.
Där kom signaturen för rosorna ifrån Radio Tuff. Och numera delar vi ut så många rosor så att det tar ju över en tredjedel utav den här halvtimmen. Tack och lov så finns det ju lite taggar i vanliga, verkliga rosor. Och det är väl en och annan tagg i våra också. Monica Schelin, är du tillräckligt taggad för att dela ut den första rosen?
Jajamän, och det är ju till lokaltidningen Tyresö Nyheter som ju delas ut till alla hushåll i Tyresö. Och den har sitt senaste nummer en artikel om Tuffs omfattande internationella bistånd. Där nämns finansieringen av hundratals projekt för fattiga i Indien, vilka Tuffs skandinaviska partners genomför så skickligt och hederligt. Tuffs bistånd till Irak, Bolivia och Kongo nämns också.
Och det framhålls i tidningen att Tuff-projekten är unika genom att varje insamlad krona oavkortat går till ändamålet. Vilket beror på att alla i Tuff och Radio Tuff jobbar oavlönat. Och artikeln illustreras med ett foto på det senaste indiska projektet som fått namnet Bengt Girls Hostel. Ett hus med samlingssal för kvinnliga elever i fattiga Dharampur. Det har fått namnet Bengt Girls Hostel för att hedra minnet av den i vintras bortgångne tuffaktivisten Bengt Citron.
Och jag vill ge en ros till Tyresö kommunfullmäktiges skickliga ordförande, folkpartisten Jan Larsson, som i Radio Tuff bland annat berömmer denna radio, det vill säga tyresoradion.se. Och tycker att kommunens moderata makthavare borde se till att tusentals programmen arkiveras.
Ja, det var inte i Radio Tuff utan Radio Tyresö, Tyresöradion. Och sen en ros till den perfekta presenten som Tuffs mangogram kallas. Det är ett diplomliknande blad som finns för att gratulera eller till minne av någon bortgången. För 200 kronor blir 40 mangoträd och så vidare. För 300 kronor blir det 60 mangoträd bland indiska Dharampurs många utfattiga byar. Där redan 115 000 mangoträd nu är planterade. Och häromdagen fick vi från Maria i Trollbäcken 1300 kronor just för mangoplantering. En ros till henne.
Ja, schysst. Och då fortsätter jag med en ros till fredsrörelsen på Orust, vars mötesprogram den här hösten får Tuffs mötesanordnare att få mindre världskomplex. Till den vackra ön vid västkusten kommer i oktober till november som inledare av offentliga möten bland andra Maj-Britt Theorin, Pierre Schori och Maria-Pia Boetius. Med Erno och Ola Friholt i spetsen delar den här fredsrörelsen också ut Folkets Nobelpris som vi ska tala mer om i kommande Radio Tuff. Priset är delvis ett svar på att det stora Nobelpriset för fred allt för ofta delas ut till människor som inte alls uppfyller kraven i Nobels testamente.
Sen är det Bo Hellgren, en varm, passionerad anhängare av programmet Klarspråk. Och han skriver bland annat:
militärt våld löser inga konflikter i världen. Det skapar ännu mera våld i världen. Konflikter måste i slutändan alltid lösas med fredliga medel. Svensk utrikespolitik har under de senaste dryga 20 åren inriktat sig på att använda krig istället för fredliga metoder för att lösa konflikter i världen.
Sen rostade televisionens program Agenda 31 augusti om att mediebevakningen av demonstrationerna mot svenskarnas parti delvis var kontraproduktiva. All heder åt dem som uttryckte sin motvilja mot det partiet. Men på grund av en liten klick våldsbenägna demonstranter fick partiet oförtjänt stor uppmärksamhet som annars hade uteblivit. Och partiet fick sammanlagt ynka 181 röster i Sverige vid förra riksdags- och kommunvalet. Och något som svenska och västliga medier ängsligt mörkar, det är att högerextrema typer från svenskans parti, från olika länder, däribland Sverige alltså, frivilligt strider för ukrainska armén i dess anfall mot de ryskspråkiga så kallade separatisterna.
Och så en ros till Sven Hoffman som i tidningen Kulturen skarpt kritiserar den ensidiga rapporteringen i svenska medier om Ukraina-konflikten. Han tycker att det har varit, citat, ensidigt och enstämmigt rysslandshatiska i en omfattning som saknar motstycke. Slut citat. Han anser att vi utsatts för hjärntvätt och påminner om Göran Palms klassiker från 1968. Den hade titeln Indoktrineringen i Sverige.
Och sen en ros till en general. Det är inte ofta generaler får roser i Sverige. Det är den finländska generalen och tidigare överbefälhavaren Gustav Hägglund som i Sveriges Radios program Studio 1 2 september tycker att det är, som man säger, en storm i ett vattenglas. När alarmister menar att Ukraina-konflikten kan leda till storkrig. Han anser att Ryssland och Ukraina har så mycket gemensamt, historiskt, religiöst med mera, att det finns ingen anledning att ängsligt varna för det som elände som startade 1914 och 1939.
Och sen ros till Sveriges Radios program Studio 1. Som den 29.8 lät sin Tysklandskorrespondent Angela Wiese intervjua 80-åriga Ingrid Koselnik. Som 10-åring 1945 blev Ingrid tvungen att fly med sin mor och bror från Ostpreussen. Hon tillhörde alltså de cirka 12 miljoner tyska civila som vid krigsslutet etniskt rensades från områden deras förfäder hade bott i sekler. Någon miljon av dem dog eller dödades, massor av kvinnor och flickor efter otäcka våldtäkter. Senast siffran 12 miljoner bekräftades av en seriös vetenskapsman var den 20 juli i år när den israeliska historikern Yuval Noah Harari, tror jag heter, nämnde den i en artikel i Dagens Nyheter.
Mera propagandistiska skribenter undviker att nämna antalet som dog av tyskarna. Jonathan Lehmann är ett exempel på det. Han är propagandist i Expo och han använde dessutom felaktiga siffror. Det var bara 2 miljoner påstod han som etniskt rensade, så nämnde inga döda. Sen en ros till Pierre Schori, en av de mest erfarna svenska diplomaterna. som varit både kabinettssekreterare, biträdande utrikesminister, FN-ambassadör med mera. Nyligen kom hans politiska memoarer ut under titeln Minnet och elden. Nu skriver han i tidskriften Dagens Arena under rubriken
Utan protester blir vi medskyldiga till mardrömmen i Gaza.
Och Schori är nu inte längre involverad i den pågående utrikespolitiken utan kan uttrycka sig mera fritt. Alltså skriver han bland annat.
Det kan inte finnas en folkrätt för Israel och en annan för alla oss andra. Detta tredje anfallskrig på 6 år mot Gaza finns det bara en otvetydig vinnare. Den israeliska vapenindustrin som arbetade i skift dygnet runt. Speciellt framtagen ammunition som likt de förbjudna klusterbomberna exploderar högt över marken användes för första gången i massiv skala också mot civilbefolkningen. Så även i nya tunga betongkrossande bomber och nattliga kikarsikten för prickskyttar. Israel toppar trion av länder som exporterar mest vapen per invånare. De två andra är Sverige och Ryssland.
Och Pierre Schori citerar den israeliske krönikören i tidningen Haaretz, Gideon Levy, som inte heller skrev orden.
Vi gick i krig efter år av uppeggande hjärntvätt, demonisering av palestinierna, av högerregeringar och lagar som avlegitimerar vänstern, icke-statliga och mänskliga rättighetsorganisationer.
Och Schori själv står fast.
Fred kan aldrig uppnås utan att den nu 47-åriga ockupationen upphör. Israel är den enda återstående ockupationsmakten som ständigt och illegalt utvidgar sitt territorium.
Ja, det är nog ingen tillfällighet att Schori var en av Olof Palmes närmaste medarbetare. Sen är det till Sveriges Radios program OPS som 2 september släppte fram Per Garton. Och han redogjorde för en bok av Zhang Ping med titeln
Var det nödvändigt att döda Gaddafi?
Och författaren är afrikan från Gabon och har haft höga poster i den afrikanska unionen och i FNs generalförsamling. Och Garton undrar vart vi är på väg, kanske mot globala krig och blodbad istället för en global rättsstat. Nu rapporteras det ju om Libyens totala kaos och laglöshet med blodiga strider i de två största städerna Tripoli och Benghazi. Och den libyska regeringen har förlorat kontrollen över de flesta departementen och över den största flygplatsen. Och Zhang Ping, han frågar så här.
Var det inte meningen att militärinterventionen 2011, som också Sverige bidrog till med 8 JAS-plan, skulle göra Libyen till en fredlig demokrati efter 42 år med Muammar Gaddafis enmansvälde?
Och varken Ping, författaren av den här boken, eller Garton är några beundrare av Gaddafi. Ändå känner de inte ett spår av tillfredsställelse över att Gaddafi blev dödad av segerrusiga rebeller den 20 oktober 2011. Det som då skedde var enligt Ping en brutal lynchning som visserligen utfördes av libyer men i praktiken var det beställt av NATO. Så kan ett globalt rättssamhälle inte se ut, hävdar han. Och Per Garton sammanfattar.
Zhang Pings bok borde vara en viktig tankeställare för alla som kräver utländska militärinterventioner för att störta diktatorer, skydda civila, skapa fred och demokrati. Otaliga gånger har krig igångsatts av välmenande skäl och lett till att förtryckta och förföljda människor kastas ur askan i elden.
Och för 3 år sedan var ju NATO huvudaktör i Libyen. Och när man ser resultatet av detta militära ingripande så förstår man att NATO-människor och de i det militärindustriella komplexet, de är oerhört ängsliga för att någon ska resultatvärdera deras förbannade krig. Så en ros till författaren Gunnel Wahlström som själv kallar sig fri skribent. Hon skriver nu under rubriken Stölden av Irak. Massaken på dess kultur. Hon recenserar boken Kriget mot Iraks kultur, skriven bland annat av tre irakiska professorer. Den handlar om den ohyggliga verklighet som blev följden av västmakternas illegala ockupation av Irak 2003 och som i förlängningen nu lett till det fanatiska ISIS vidriga illdåd.
Boken beskriver bland annat hur många av Iraks akademiker som mördades, men också oljans betydelse och neokonservativa amerikaners ledande roll i USA:s aggressiva krigspolitik. I förordet hävdas att ett starkt Irak var ett hinder för USA:s stormaktsplaner och för Israels strävan att ha hegemoni i Mellanöstern.
Men nu går vi tillbaka till Duse. Ja. Jag vill ge rosor till de tappra tuffa aktivister som inledde höstens verksamhet med att ha loppmarknad den regniga lördagen 23 augusti och delta i Tyresöfestivalen den 6 september.
Och då en ros till de som på gatorna demonstrerar mot olika våldsideologier men som ibland blir komprometterade av en liten klick maskerade våldsmän.
Och då minns man den radikale botanikprofessorn Bengt Lidfors som för drygt 100 år sedan talade om lössen i den röda fanans väck.
Ännu mer konkret visar man sin avsky mot våld och sitt stöd till internationell solidaritet genom att bli medlem i Tyresö U-lands- och fredsförening TUF. Hjärtligt välkommen som medlem genom att sätta in 200 kronor på TUFs plusgiro 16 01 37-6. Du behövs.
Och plusgirot var alltså 16 01 37-6. Och på telefon till Radio TUF från Uppsala har vi med oss Ronny Domit, fredsaktivist sedan många år. Men du, din vagga stod i Libanon, va?
Ja, det kan man säga.
Har du hört någonting om eländet i Libanon? Det är inte krig där, men det är ju väldigt mycket flyktingar från Syrien. Hur många då, tror du?
Ja, alltså enligt FN och den libanesiska staten så ligger det runt 1,5 miljoner just nu. Och det är på en befolkning på 4 miljoner libaneser. Som du ser, alltså, ja, det är ungefär som om det skulle komma 3 miljoner till Sverige.
Är det någorlunda fredligt eller tar de med sig sina aggressioner när de är flyktingar i Libanon?
Ja, alltså de allra flesta är ju fredliga. Dock så är det ändå påfrestande för landet. För det är många som tar jobb för mycket mindre betalt och då det påverkar ju arbetslösheten. Det är elen som ofta är gratis för att de är flyktingar som påverkar elnätet och så vidare och så vidare. Men jag har fått inte prata om tiggeriet som har ökat, prostitution som har ökat, kriminalitet som har ökat och så vidare.
Oj. Du är ju själv maronit, det vill säga tillhör en av de många kristna riktningarna i Mellanöstern. Hur går det för de kristna i Syrien och i Irak då?
Ja, just alltså för dem i Syrien och Irak så är det ju inte den bästa situationen just nu. Självklart är det sämst för Irak just nu. Men även Syrien kan bli nästa exempel om inte det blir någonting, några riktiga steg snart och stoppa sådana här grupper som ISIS. Så kan vi se mycket väl samma scenario som vi har i Irak idag. Och om vi tar Irak idag så är situationen så dålig att man igen kan knappt orka kolla på nyheter längre.
Har du några kontakter i Irak som du kan prata med direkt? Vad säger dina trosfränder i Irak? Det finns maroniter där också.
Det finns dock inte så mycket maroniter i Irak, men vi är ju som sagt en och samma kyrka från början. Så att den syrianska, kaldeiska och så vidare, de är liksom samma stam om man säger så. Det är samma rötter. De har jag kontakt med och de vittnar om de hemskaste brott, egentligen krigsbrott som man kan vara med om.
Det kan man ju läsa om i tidningarna och se på tv också.
Jag tror man kan se tillräckligt precis.
Ja, men ISIS är ju aktivt i Syrien också.
Ja.
Och de har väl tillhört
en del av det bistånd som väst har givit till rebellerna mot Assad har väl gynnat också ISIS.
Alltså då, precis, alltså västvärlden, den lilla hjälpen de har gett, om vi har sett i alla fall rent officiellt, den har inte gått till ISIS direkt, utan den har ju gått till andra grupper som den fria syriska armén, som deras enda mål var att bekämpa Assad-diktatorn och på något sätt skapa ett demokratiskt Syrien som är dessutom pluralistisk. För man har hela tiden haft dialog med den syriska nationella oppositionen utanför och innanför Syrien, som alltid har velat ha ett nytt Syrien som är pluralistiskt. Det är väldigt viktigt att man trycker på det här ordet, pluralistiskt.
Du menar att det ska vara ett land där både alaviter, som många är muslimer alltså, och sunnimuslimer och kristna och andra kan leva i bästa sämja?
Precis, där alla får känna att de är Syrien också. Och inte bara att det ska vara ett parti eller en grupp eller ett språk eller en religion eller en. Det här en tror jag att Mellanöstern är trötta på. Det räcker med att det ska bara vara en av någonting som bestämmer allt i landet, och alla andra ska bara följa efter.
Var det någon förföljelse mot de kristna under Assads tid?
Nej, faktiskt inte. Inte förföljelse i benämning att det var liksom alltså hot mot livet. Däremot så har man ju ändrat deras identitet, till exempel. Man har arabiserat alla kristna, fast de egentligen inte är araber. Men de har ändå...
Du menar man har arabiserat namnen på dem? Eller vadå?
Ja, både namn, efternamn, städernas namn, och att sätta den identiteten på deras ID-kort liksom. De är araber nu liksom, enligt staten.
Men de är kristna?
De är kristna, och det betyder oftast att de inte är araber. De är ju syrianer oftast, och det är ett helt annat folk.
Okay. Det där är så komplicerat, så det ska vi prata mer om. Ja. Du är hjärtligt välkommen till Tyresö, Ronny Domit. Så får vi, när vi har tid, att snacka om det.
Det är en ära att träffa dig och träffa dina... och liksom prata till dina lyssnare, som jag vet är stamlyssnare, om man säger så. Din radio har ju varit igång i många, många år.
Ja.
Mer än vad jag är gammal. Så att det är en ära verkligen att få prata med en veteran.
Du är allt för snäll. Tack för den här gången. Vi hörs och ses igen, hoppas jag.
Tack själv och tack till alla som lyssnar.
Ja, det är ju Radio Tufte du lyssnar på, Tyresö Ulands- och fredsföreningssändningar. Och som vanligt kommer nu en krönika skriven av mig, Åke Sandin. Den har rubriken Leve demokratin, rösta den 14 september. Ja, några hör det här efter den 14, och då vet de resultatet av valet rent av. I min norrländska barndom hade jag massor av fastrar, morbröder och andra släktingar. Knappast någon var politiskt aktiv, men de röstade alltid, fastän på olika partier, från höger till vänster. En morbror hade varit demonstrant när militärerna sköt ihjäl 5 människor i det som kallas Ådalen 31. Han röstade därför alltid på Socialdemokraterna. Och han var gift med en gullig människa som var folkpartist i någon nämnd efter Ångermanälven. Det var en produktiv korsning, för deras dotter, min yngsta kusin Kerstin, har nu i 8 år varit i riksdagen för Centerpartiet. Lärde mig alltså tidigt att det finns hyggliga människor av alla partikulörer. Det har jag de senaste 29 åren också upplevt när jag i Radio Tuff och på Tyresöradion gjort cirka 500 intervjuer med politiker från alla möjliga partier. De flesta lokala, men också ett tjogtal kända rikspolitiker. Den där inställningen stämmer bra med Tuffs stadgar och verksamhet, som visar att föreningen politiskt och religiöst är helt obunden. Det lägsta valdeltagandet i 08-området vid valet 2010 uppvisade Rinkeby. Där struntade 60% i att utnyttja sin demokratiska rättighet. Lågt deltagande förekommer i områden med låga inkomster och många problem. Alltså egentligen bland de människor som borde ha de största förhoppningarna på politikerna. Av de 40% som verkligen röstade i Rinkeby 2010 valde en övervägande majoritet Socialdemokraterna. Här i Tyresö är valdeltagandet klart högst i välbeställda villaområden där Moderaterna är det största partiet. Lägst är röstandet bland hyreshusen med rödgrön majoritet. Vore jag alltså valstrateg bland partierna till vänster skulle jag råda dem att försöka öka röstandet bland hyreshusen. Före EU-valet nyligen fick jag först besök av en charmerande äldre moderatkvinna. Några dagar senare knackade en yngre men lika trevlig socialdemokratisk kvinna på min dörr, som ändå befinner sig två trappor upp utan hiss. Bra jobbat av dessa fritidspolitiker. Tycker inte om det ibland grasserande politikerföraktet. Har ofta framhållit att det ofta är historielöst, ja ibland rent av fascistiskt. Även solen har ju som bekant sina fläckar. Alltså är jag förvånad över att tre lokala moderater med kommunalrådet i spetsen ännu inte har tagit tillbaka sina äreröriga beskyllningar från i fjol sommar när de tycktes okritiskt ha barnatrott på en ovanligt lögnaktig Expressen-artikel ända från 1997. Jag minns att vi då för 17 år sedan i Radio Tuff läste följande limrik. En nybliven brudgum i Hessen blev helt impotent utav stressen. Men när kvällsblaskan kom, han lindade om, för allt kan ju stå i Expressen. Ja, limrikar var vanliga på 90-talet här på radion. Roland Schytt skrev många, inte bara om hundarnas komplicerade kärleksliv. Den här till exempel, en kanonfabrikant i Karlskoga med Boforsvapen knoga och knoga. Han sa varje dag, exporten går bra, min licenser är inte så noga. Och vad jag saknar Roland Schytt som gick till sina fäder vid 92 års ålder 2005. En annan limrik kallade vi för Ältagossens tragedi eller grova medlemsvärvar limriken. För den löd så här. En ivrig yngling i Älta, en flicka på rygg sökte välta. Hon skrek, du din bluff, har ej gått med i Tuff. På kärlek den natten fick han svälta. Det var krönikan som började med uppmaningen att rösta den 14 september och slutade med denna medlemsvärvar limrik. Och jag vill som vanligt att folk ansluter sig till Tuff, Tyresö U-lands- och fredsförening. Vi är alla oavlönade som jobbar aktivt och vi är alltså väldigt beroende av våra många solidariska medlemmars stöd. Och medlem blir man genom att på plusgirot sätta in 200 kronor och gärna för familjemedlem 80 kronor på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Det här var alltså Radio Tuff nummer 1370. Den har hörts varje vecka i 29 år nu. Och nästa Radio Tuff hörs första gången på radion 91,4 MHz söndagen den 21 september klockan 17. När som helst kan man ju lyssna på Tyresö Radion och Radio Tuff om man knappar in tyresoradion.se. God fortsättning på den annalkande hösten, kära lyssnare. Vi hörs igen, alltså första gången 21 september.